Podplay. Klockan är strax efter midnatt. Tiotusentals människor står samlade på Himmelska fridens torg, mitt i Beijing. I veckor har de ropat sig hesa om ett mer demokratiskt, friare och rättvisare samhälle. Men nu hörs ljudet av något annat. Bepansrade fordon, soldater och kravallpoliser. De har fått order om att tömma torget och de kommer göra vad som helst för att nå sitt mål.
The situation here in Beijing is evolving. Buses are blocking intersections and people are hanging signs on them saying "Hang the premier and smash the fascists."
Through the night, there were several different shootings leading to many people being wounded and dying on the streets and hospitals in and around Beijing.
Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om massaken på Himmelska fridens torg 1989. När Kinas militär gick till attack mot folket. I slutet av 80-talet är Kina ett land i förändring. Sedan drygt ett årtionde tillbaka har landets kommunistiska styre öppnat upp för en mer kapitalistisk ekonomi. På kort tid har landet blivit rikt, men på köpet har korruptionen i de styrande skikten ökat, samtidigt som många invånare har det svårt. Den 17 april 1989 står en folkmassa på Himmelska fridens torg i huvudstaden Beijing. Tiotusentals har samlats för att sörja en populär politiker som gått bort ett par dagar tidigare. Han hade varit en relativ reformvänlig och demokratisk kraft inom det kommunistiska partiet som styrt Kina i 40 år. Folkmassan på torget växer snabbt till en omfattande proteströrelse. De kräver demokrati, slut på korruptionen och ökad pressfrihet. Till en början är det mest studenter som samlas, men inom några dagar ansluter även arbetare från olika delar av samhället. Innan april tar slut är det hundratusentals människor som möts på torget varje dag. Och snart pågår liknande protester i många andra kinesiska städer. I mitten av maj hamnar de stora protesterna i världens blickfång. Nu besöker nämligen den sovjetiska ledaren Mikhail Gorbachev den kinesiska huvudstaden. Statsbesöket har planerats in sedan lång tid tillbaka och mängder av journalister från olika länder har tagit sig till Beijing för att rapportera om mötet. En av de journalisterna är 36-åriga Jan Wong. Hon kommer från Kanada där hon har växt upp med kinesiska föräldrar. Nu jobbar hon som utrikeskorrespondent för en av Kanadas största dagstidningar. Hon besöker demonstranterna på torget många gånger under april och maj. Deras berättelser och deras hopp om ett mer demokratiskt samhälle sänds över hela världen.
We are live here from Tiananmen Square and all day I have spoken to young people.
Det är så studenten Jian Li Yang får höra om protesterna. Han är en 25-årig kinesisk medborgare som pluggar på skolan University of California nära San Francisco. Innan han flyttade utomlands var Jian Li något av ett stjärnskott inom kommunistpartiets ungdomsrörelse. Men med tiden har han tappat sin gamla övertygelse. Nu tycker han att Kina måste demokratiseras. Och när han ser folk sluta upp på Himmelska fridens torg känner han att förändringens stund kan vara nära. Den sovjetiska ledaren Gorbachev anländer den 15 maj. När han ska köras runt till olika delar av stan blir det snabbt tydligt hur omfattande protesterna är. I nästan varje stor gatukorsning blockeras vägen av demonstranter. För det kinesiska kommunistpartiet är det pinsamt att de har så dåligt grepp om sin befolkning.
The situation here in Beijing is evolving. There is a mood of absolute resistance on the streets as a lot of people gather in demonstration. Buses are blocking intersections and people are hanging signs on them saying, "Hang the premier" and "Smash the fascists."
Inom partiet råder delade meningar om hur man ska hantera situationen. Vissa tycker att man borde lyssna på demonstranterna. Ett par av dem går till och med till Himmelska fridens torg och pratar med folket för att hitta vägar framåt. Men det finns också gott om andra röster som tycker att det bästa vore att ta i med hårdhandskarna. Att det vore farligt att uppmuntra demonstranterna genom att ge med sig. Den 19 maj har protesterna på torget pågått i en månad. Den här dagen når folkmassan på torget runt 1,2 miljoner människor. Samma kväll meddelar partiet att man kommer att utlysa ett undantagstillstånd i huvudstaden. Dagen därpå, den 20 maj, kommer armén att skickas dit för att få bort demonstranterna. Men så blir det inte riktigt. Nu på slutet av 80-talet bor omkring 10 miljoner människor i Beijing. Därför är det lätt för demonstranterna att blockera viktiga vägar och korsningar och därmed hindra soldaterna från att nå torget. Samtidigt bemöter de soldaterna vänligt. Vissa demonstranter ger dem godis, andra sjunger för dem. När den 20 maj tar slut har inga soldater öppnat eld mot folket och ingen har flyttats från torget. Den 30 maj reser demonstranterna en 10 meter hög skulptur på torget. Den föreställer en kvinna med böljande hår som håller en fackla över huvudet. Den kallas demokratins gudinna och ställs öga mot öga med det jättelika porträttet på ordförande Mao som hänger i ena änden av torget. Medan glädjeropen sprider sig på det väldiga torget går hemliga order ut till arméförband i hela Kina. Varenda provins och militärdistrikt ska skicka soldater till huvudstaden. Soldaterna samlas sedan på bestämda platser runt Beijing stadskärna. Den 2 juni 1989 godkänner kommunistpartiet en ny plan. Sent på kvällen dagen därpå, alltså den 3 juni, ska Himmelska fridens torg tömmas. Och den här gången ska inga blockerade gatukorsningar få hindra dem. Samtidigt är studenten Jian Li Yang ombord ett flyg på väg över Stilla havet. Han har följt demonstrationerna i flera veckor och nu kan han inte hålla sig längre. Han bara måste vara en del av rörelsen. Jian Li kommer fram till Beijing den 3 juni och kastar sig på en cykel till Himmelska fridens torg. Journalisten Jan Wong befinner sig redan på torget. Hon intervjuar så många demonstranter hon kan, precis som hon gjort många andra gånger de senaste veckorna. Men när klockan närmar sig 7 på kvällen får hon rapporter om att något pågår i en annan del av stan. I området Moshishti, där många ämbetsmän och politiker bor, börjar läget förvärras. Där har nämligen flera arméfordon rullat in. Sen dyker upp ett stort antal soldater som skjuter rakt in i folkhavet. De använder skarp ammunition. På Himmelska fridens torg råder spänd stämning. Ungefär 50 000 demonstranter är där. Och många anar att myndigheterna har något i görningen. Tidigare på dagen har en grupp demonstranter upptäckt en busslast med vapen och ammunition. Men studenterna beväpnar sig inte. Istället har de antingen slagit sönder vapnen eller lämnat över dem till polisen. Det är möjligt att en handfull demonstranter beväpnat sig, men det finns inga tydliga uppgifter om det. Sent på kvällen hörs tunga fordon längs torgets kanter. Nu anländer beväpnad polis och militär i bepansrade bilar. De radar upp sig på gatorna som leder till torget. Nu är klockan runt 20 minuter efter midnatt den 4 juni. På den stora Chang'an Avenue, som betyder den eviga fredens gata, har demonstranterna rest barrikader av betongblock och bråte på torgets norra sida. En bepansrad militärbil tar nu fart längre upp på gatan och kör rakt igenom barrikaden. Flera demonstranter som står bakom blockaden körs ner när pansarbilen pressar sig genom betongblocken. Enligt vissa uppgifter kommer en till pansarbil från andra hållet ungefär samtidigt och kör rakt igenom folkhopen den också. Journalisten Jan Wong inser att hon inte borde stanna på torget längre. För säkerhets skull har hon bokat ett rum på ett hotell som ligger med utsikt över den norra delen av torget. Det har många andra journalister också gjort. När hon kommer fram till ingången ser hon att polisen visiterar dem och konfiskerar deras anteckningsblock och annan utrustning. Men Jan Wong kommer ju från en kinesisk familj och talar språket flytande. Hon lyckas därför lura poliserna att hon jobbar på hotellet och att hon bara är på väg till sitt nattskift. I lobbyn ser hon civilklädda poliser klippa sönder sladdarna till telefonerna när utländska journalister pratar med sina redaktioner. Jan Wongs rum har balkong med utsikt över Himmelska fridens torg. Här står hon från klockan 1 på natten i flera timmar framöver. Och det hon ser på torget liknar ingenting hon någonsin sett förut. För nu, klockan 1 på natten, går armén och de beväpnade poliserna fram hårt och skoningslöst mot demonstranterna. De skjuter rakt in i det tätt packade folkhavet. Från balkongen ser Jan Wong oräkneliga människor falla när de träffas av soldaternas kulor. Men hon kan inte se om de dör eller inte. Många demonstranter försöker ta sig ifrån platsen och de skjuts när de flyr. Men andra stannar på torget. Antingen för att de hoppas att våldet ska sluta eller för att övermanna soldaterna. Eller kanske för att det verkar för svårt att komma därifrån. En som står kvar är den 25-åriga studenten Jian Li Yang. Han ser människor skjutas i huvudet och köras över av pansarvagnar. Vissa ligger i sina tält och sovsäckar när de flera ton tunga fordonen krossar dem. Någon gång under natten lyckas studenten Jian Li och en annan grupp demonstranter ta sig ifrån torget till en intilliggande gata. Här ser Jian Li en ensam soldat sitta på trottoaren. Han slår soldaten i ansiktet och knappt hinner slaget landa innan en stor samling ursinniga demonstranter hoppar på soldaten. Inom bara ett par sekunder går det upp för Jian Li att soldaten ropar något. Att han är obeväpnad och att han inte har skjutit någon. Jian Li vet att det redan är för sent. Folkhopen har omringat soldaten och slagen haglar mot den ensamma mannen på marken. Ett kvarter därifrån fortsätter våldet mot demonstranterna. Flera vittnen berättar att de ser soldater ställa sig i tre led längs torgets ena kortsida. Det första ledet står på knä, det mellersta hukar sig något och det tredje står raklånga. Alla tre riktar sina maskingevär mot den panikslagna folkmassan och avfyrar. Journalisten Jan Wong ser detta från sin hotellbalkong. Men hon ser också något annat. Mitt under skottlossningen skyndar ambulanser till de skjutna. Personalen försöker lyfta de skadade och ta dem till säkerhet. Hon ser också många cykeltaxichaufförer göra samma sak. Så gott de kan staplar de skadade i sina fordon för att föra dem till sjukhus. När våldet börjar lyckas flera ambulanser och taxicyklar faktiskt ta sig därifrån. Men under natten, allt eftersom våldet tilltar, skjuter soldaterna alla som försöker hjälpa till. – efter klockan 3 på morgonen är de flesta demonstranterna borta. De har flytt, skjutits eller förts till sjukhus eller gripits. Men eftersom torget är en väldigt stor plats finns det fortfarande små fickor med demonstranter kvar. Till exempel en grupp på flera hundra studenter som hopar sig runt statyn Demokratins gudinna. Någon gång mellan klockan 4 och 4:30 på morgonen släcks allt ljus på torget. I mörkret och förvirringen tar sig flera demonstranter därifrån. Men samtidigt fortsätter våldet. En grupp soldater, som enligt vissa uppgifter är runt 200 man, angriper demonstranterna i mitten av torget. De flesta av de här soldaterna verkar använda batonger, men några skjuter i luften och siktar även in sig på demonstranternas megafoner och högtalare. Det är otydligt om någon demonstrant dör under det här anfallet, men åtminstone ett vittne säger att han ser mellan 20 och 30 studenter skjutas ner i mitten av torget under soldaternas framryckning. När klockan är 5 på morgonen har myndigheterna tagit kontroll över i stort sett hela torget. Och nu välter de demokratins gudinna. Medan torget nu har tömts på demonstranter fortsätter våldet längs sidogator och de stora avenyerna som löper längs sidorna. En student uppger senare att han ser två pansarvagnar köra bort mot torget och verkar jaga en grupp unga människor längs en av de stora gatorna. Sen kör pansarvagnarna över dem. Andra berättar hur soldaterna använder tårgas och skjuter mot alla som försöker hämta skadade från gatan. Journalisten Jan Wong står fortfarande på sin hotellbalkong. Hon undrar varför så många demonstranter hela tiden verkar komma tillbaka till gatuhörn och korsningar där de skriker mot soldaterna. I vissa fall ser de ut att göra utfall mot de beväpnade motståndarna. Och varje gång slutar det likadant. Armén öppnar eld. Fler människor dör och andra flyr för livet. Så fortsätter det under nästan hela den 4 juni. Det som får slut på det är varken maskingevär eller en folkrörelse. Så vitt journalisten Jan Wong minns så är det regnet. För söndagen den 4 juni är en mulen dag i Beijing. Och sent på eftermiddagen börjar regnet falla. Och Jan Wong märker hur folkmassorna tar sig hem.
Good evening. The occupation of Tiananmen Square is over. The student protest that gripped the world was crushed in a bloody nighttime army assault. Through the night, there were several different shootings leading to many people being wounded and dying on the streets and hospitals in and around Beijing.
Dagen därpå, måndag den 5 juni, har militären kontroll över hela huvudstaden. Undantagstillståndet råder fortfarande. På Himmelska fridens torg finns inga demonstranter kvar, bara poliser och soldater. Det finns fortfarande skaror med demonstranter och åskådare längs med de stora avenyerna bredvid torget. Men vid det här laget har våldet lagt sig. Det verkar som att kommunistpartiets hårda linje har lyckats. På Chang'an Avenue, den eviga fredens gata, rullar en kolonn av pansarvagnar mot torget. Det är förmiddagen den 5 juni, strax efter lunchtid. Journalisten Jan Wong ser från sin balkong när en ensam man går ut på den åttafiliga vägen. Han har en vit skjorta instoppad i byxorna och ser ut att bära på ett par matkassar. Och han ställer sig mitt på gatan, framför de fem pansarvagnarna som kör rakt emot honom. Hela natten har journalister och demonstranter sett pansarvagnar köra över folk. Många antar att samma sak kommer hända nu. Men så blir det inte. Pansarvagnarna stannar, bara någon meter framför den ensamma mannen. Några sekunder står allt blickstilla. Sen bryter ett kort jubel ut. Pansarvagnarna försöker svänga runt mannen, men han hoppar åt sidan och blockerar dem igen. De stannar. Och nu går den ensamma mannen ett steg längre. Och klättrar upp på pansarvagnen längst fram. Någon öppnar luckan och ser ut att prata med honom. Sen kliver mannen ner och blockerar pansarvagnarna en gång till. Den spända, smått ofattbara stunden slutar när en grupp åskådare rusar ut i gatan och för bort den modiga mannen. Än idag vet ingen säkert vem han är. Det här utspelar sig framför ögonen på Jan Wong och mängder av andra journalister och fotografer från världens mediehus. Bilder på den anonyma, modiga mannen blir symbolen för protesterna på Himmelska fridens torg 1989. Men även om Tankman, som han kommer att kallas, ingjuter hopp, så är det den kinesiska staten och militären som går segrande ur våldet natten den 3 och 4 juni. Det finns inga säkra uppgifter om hur många som dör eller skadas. Staten menar att det är en grupp antirevolutionärer som börjat oroligheterna och att knappt 300 människor dör den natten. Och att många av dem är soldater. Men den uppgiften bestrids av många. Bara dagar efter sammandrabbningen går kinesiska Röda Korset ut med en preliminär dödssiffra. De uppskattar att minst 2600 personer förlorat livet och att många fler skadats. Den siffran tas dock tillbaka snabbt efter påtryckningar från myndigheterna. 2017, alltså 28 år efter massakern på Himmelska fridens torg, avslöjar en brittisk diplomat som befann sig i Beijing under tiden att det snarare handlade om 10 000 människor som mördats. Studenten Jian Li Yang lyckas ta sig ut på landsbygden. Därifrån kan han resa tillbaka till skolan i USA. Han är idag en av världens mest respekterade förkämpar för kinesisk demokrati. Han har bland annat fått priser från både FN och amerikanska staten och jobbar idag på Harvard. Jian Wong är fortfarande journalist med bas i sitt hemland Kanada. Hon har också skrivit flera kritikerrosade böcker, bland annat om det hon själv upplevde på Himmelska fridens torg. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Himmelska fridens torg med mig, Ellen Norberg. Research och manus av Carl Häger. Faktagranskning av Linn Ek. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Producent är Oliver Bergman och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av